Hej och varmt välkomna till det här fördjupningsseminariet på tema en hoppfull miljö och klimatpolitik. Det här är det andra fördjupningsseminariet som kommer publiceras i en serie om fem. Och syftet är tvåfalt. Dels förstås att förankra den ideologiska diskussionen lokalt, men också att inspirera till kloka och konstruktiva inlägg i den remissprocess som pågår just nu kring idéprogrammet och som avslutas den 6 maj. Jag som ska leda det här samtalet heter Karin Svanborg Sjövall och med mig har jag tre personer som har tänkt djupt och brett i frågan om hur vi ska få ner utsläppen utan att hindra tillväxt och goda innovationer att växa fram. Om jag får börja med dig, Jessica Rosenkrantz. Du är ju miljö- och klimatpolitisk talesperson för Moderaterna. Varmt välkommen.
Tack.
Du, i det första seminariet så pratade vi om begreppet det lärande samhället som ju är egentligen ett huvudtema för hela den här idéskriften som vi ska diskutera nu. Hur skulle du säga att det relaterar till just klimat- och miljöpolitiken?
Men jag skulle säga att det är väldigt relevant för det här området. Det handlar ju både om att hela tiden förstå de problemen vi står inför men också vilka lösningar vi kan använda oss av. Först och främst bevaka och bejaka vetenskapen som ju hela tiden, om man ska vara ärlig, visar oss ny fakta kring till exempel klimatförändringarnas effekter och smältande polarisar, stigande havsnivåer, torka. Men också till exempel samband mellan klimatförändringar och natur och biologisk mångfald och ekosystemet som helhet. Så att liksom bevaka och bejaka den nya kunskapen som kommer fram hela tiden så att vi vet vilka problem är det vi försöker lösa. Men också i andra änden faktiskt bejaka den teknikutveckling som ju går extremt snabbt och där det också kommer liksom nya lösningar på bordet hela tiden. I någon mån så kan man väl nästan säga att det går fortare än någonsin. Bara för ett par år sedan när jag hade samtal med till exempel lastbilsproducenter så var liksom batteridrift på lastbilar, det var helt otänkbart. Nu är det verklighet på många håll och försäljningen av laddbara bilar går jättesnabbt och koldioxidlagring som teknik till exempel. Så att det lärande i att både förstå problemen men också hänga med i de lösningar som läggs på vårt bord så att vi kan ta fram rätt politik, det är ju extremt centralt. Men också skulle jag faktiskt säga att våga utvärdera miljö- och klimatpolitiken också. Vi pratar ju mycket från Moderaternas sida om fokus på resultat och kostnadseffektivitet och mest klimat per satsad krona, säger vi ibland. Men att faktiskt våga utvärdera och ompröva den politik som vi bedriver i Sverige är ju också en del av det här.
Äganderätt och förvaltarskap är ju två centrala ideologiska begrepp i den liberala konservativa traditionen. Hur kommer det sig att det tagit så lång tid innan de har letat sig in i den breda miljödebatten?
Ja, alltså den ena delen av svaret är kanske att högern har varit lite för dålig på att vara inne i debatten. I någon mån så har väl Miljöpartiet i egenskap av sitt namn och också att man drivit frågorna väldigt hårt fått sätta agendan i hög grad för dels vad som är miljöproblemen men också hur de ska lösas. Så man skulle väl kunna säga att vi de gångna decennierna i någon mån kanske har lämnat walkover i den frågan. Och då har vi ju gått miste om rätt viktiga värden skulle jag säga i miljö- och klimatdebatten som vi behöver föra in igen. Äganderätten och förvaltarskapstanken är definitivt sådana centrala principer. Vi ser det i debatten om skogen nu till exempel där Miljöpartiet inte minst bara så att säga problematiserar kring det aktiva skogsbruket och vill skydda mer och mer skog. Medan vi kanske snarare för fram att det är det privata ägandet som också borgar för att man tar väl hand om skogen och mycket av de naturvärden vi ser har ju uppkommit tack vare det aktiva och hållbara skogsbruket. Så att kanske har vi lämnat lite för mycket walkover och vi måste föra in de borgerliga principerna igen i den här debatten.
Då skulle jag vilja välkomna in en person som man inte kan anklaga för att ha varit sen på den här bollen på den frihetliga kanten, nämligen Mattias Svensson. Du är ju numera ledarskribent på Svenska Dagbladet men skrev för några år sedan också boken Miljöpolitik för Moderater. Så man får säga att du har varit en blåslampa här. Vad är ditt bästa argument för varför planetens överlevnad kräver mer av frihet i politik?
Ja, alltså det finns ju många före mig. Min bok kom ju till lite grann för som en omvändelse eftersom jag länge förnekade problemen. Och det var ju väldigt bekvämt, men det gjorde ju också att jag missade alla de framgångsexempel som finns. Och när man tittar på dem, till exempel utfasningen av ozoner för att rädda, freoner för att rädda ozonlagret och annat, så ser man ganska snart att det ligger ett antal komponenter i det, och de hakar i vad salig Hans Zetterberg formulerade kring att ett samhälle har olika sfärer. Det man ser är nämligen att engagemang i civilsamhället, inklusive konsumentbojkotter och annat, teknisk utveckling och politik hakar i varandra. Det är inte så att den ena delen styr den andra, och det är inte så att en del ensam klarar sig för det mesta. Men när de hakar i varandra, då kan ganska snabbt miljöproblem lösas, och det underskattar vi lite grann, att de försvinner ju från agendan. Ozonhålet är inte längre en stor fråga därför att vi lyckades avvärja det hotet. Miljöproblem som jag växte upp med oljespill i havet som dödade havsfåglar och annat som man såg som någonting oundvikligt och tragiskt, det har rensats bort. Och det har varit politik, det har varit teknik. GPS-navigering har gjort underverk för att minska krockar på havet och oljeutsläpp till exempel. Så om och om igen hakade i varandra, och det här gör också att rika, fria samhällen som är sant pluralistiska, där medier kan vara kritiska, där folkrörelser och partier kan mobiliseras kring att gå före, och där näringslivet är fritt och kan och måste anpassa sig, och politiken är en spelare i det snarare än den som bestämmer över hela samhället. Det är optimalt för också miljömässiga framsteg.
Jag tänkte att du skulle koppla just de här principiella frågeställningarna till en mycket konkret verklighet. Och då skulle jag vilja vända mig till dig, Peter Danielsson. Du leder ju kommunstyrelsens arbete i Helsingborg för Moderaterna. Och Helsingborg är en kommun som har vunnit utmärkelse som årets miljökommun flera år i rad. Hur översätter du moderata principer i praktiken i det arbete som ni utför i er kommun?
Ja, man kan väl börja med att säga att vi försöker att kombinera ett ansvarstagande för miljön med att vi samtidigt bejakar både marknadsekonomi, framtidstro och teknikutveckling. Och jag är väldigt stolt över att vi både har blivit utsedda till årets tillväxtkommun och årets miljökommun. För jag tror någonstans i den kombinationen så hittar vi lösningarna för framtiden. Och ska man då vara lite mer konkret så arbetar vi med detta utifrån lite olika nivåer. Dels så arbetar vi såklart med Helsingborgs stad som organisation, där vi har bestämt oss för att vi ska ta ordentligt ansvar för miljöfrågan. Vi ska ta den på stort allvar och vi ska se till att fokusera på saker som har verklig betydelse och inte bara symbolpolitik. Och då får man ju gå in och ta tag i de riktigt svåra sakerna, det vill säga se över stadens inköp och upphandlingar. Där vet vi att vi kan spela stor roll. Inte minst vet vi att när vi ställer krav så hjälper vi också till att skapa en marknad för nya hållbara produkter. Jag kan ta ett kort exempel som när vi skulle upphandla gymnastikmattor, ni vet de där som luktar sådär illa ibland när man hade gympa när man gick i skolan, så finns det ett ganska otäck och farlig mjukgörare inne i dem som vi ville inte ha till våra gymnastikhallar. Men det visade sig att på marknaden fanns inte några som inte hade den mjukgöraren. Och då gick vi ut och ställde det som ett krav i en sån här innovationsupphandling. Och nu finns det, och nu vet jag att många andra kommuner också köper den typen av matta. Det är bara ett exempel, men vi har väldigt stora summor som vi handlar för varje år och som vi kan bidra till omställning med. Sen försöker vi också signalera till hela omvärlden att vi gärna agerar testbädd. Man får gärna testa ny teknik i vår stad. Vi är en stad med 150 000 invånare. Vi välkomnar olika typer av piloter här där man kan testa miljöteknik. Vi investerar själva också i den senaste tekniken. Vi är till exempel längst fram nu i Oceanhamnen på ett trerörutsystem, alltså ett avloppssystem. Det låter inte så himla häftigt, men det är alltså där man fördelar svartvatten från gråvatten och har avfallskvarnar i kökshoarna helt enkelt. Och det sparar 50% av koldioxidutsläppen och gör en massa andra miljönyttor till exempel. Bara som ett exempel. Och vi tittar nu på sådana här carbon capture storage till exempel som då kommer kunna göra oss klimatpositiva om vi får till det på vårt energiverk här. Och sen det andra då, avslutningsvis, som vi också gör och som jag tycker är minst lika viktigt och lite på det temat som Mattias berörde, så försöker vi också betona människors eget ansvar för vår planet och vi försöker upplysa människor om hur man kan göra smarta val. Vi har en framgångsrik utbildning som handlar om miljö, kretsloppet och hur man kan agera miljösmart som kallas Miljöverkstaden, dit alla grundskoleelever kommer under flera gånger under sin grundskoleperiod och som är otroligt uppskattad och som är ett sätt att få människor att rätt tidigt förstå hur man själv kan göra smarta val. Och sen försöker vi också göra det lätt att göra rätt. Så vi var väldigt tidiga exempelvis med hushållsnära insamling av sopor. Och då blir det mycket lättare att sortera sina sopor hemma. Vi försökte också göra kopplingen då att det du slänger i det organiska avfallet är det som vi sen kör bussarna på. Så vi kör ju alla bussarna på biogas. Och då kommer ju barnen hem och berättar att den här bananskalet är det vi kör bussen på sen. Och så uppfostrar de sina föräldrar att sortera bättre. Så en kombination av att våga satsa, våga vara testbädd, våga göra saker som spelar roll på riktigt. Men också spela på människors egna ansvar. Där någonstans ligger vår framgång.
Jessica, om jag återvänder till dig. Vi har ju här massor med exempel på saker man kan göra för att trappa upp det lokala miljöarbetet. Men ni lägger ju väldigt stort fokus i det här idéprogrammet, eller den här idéskriften, just på vikten av internationellt samarbete och att man behöver lägga stor fokus där. Finns det inte en risk att det här just lokala förändringsarbetet stannar av om man lägger så stor tonvikt just vid det internationella?
Nej, jag tror att vi måste göra både och att vi lyfter så mycket det internationella perspektivet är väl i hög grad för att vi upplever att det internationella saknas många gånger i den nationella klimatdebatten. Det kanske är logiskt, men ibland blir det lite fel, menar vi. För att det är klart att Sverige har ju sitt klimatmål. Vi ska vara klimatneutrala 2045 och ha netto nollutsläpp. Det är det som någonstans är liksom styråran och vad vi siktar mot. Men det målet måste ändå sättas i en global kontext. Att ytterst spelar det ju ingen roll om Sverige når vårt klimatmål om ingen annan gör det. Så att vi försöker helt enkelt bredda klimatpolitiken till att både prata om globala och internationella åtgärder tillsammans med det lokala och nationella. Och jag tror att vi skulle kunna prata då, som sagt, ännu mer om hur vi förändrar EUs system för handel med utsläppsrätter, hur vi skulle kunna försöka få på plats ett globalt minimipris på koldioxid, om man nu pratar om några konkreta verktyg som vi har i verktygslådan. Och då döms det där ibland ut som liksom orealistiskt från kanske Miljöpartiet och andra som säger att men det där priset på utsläpp kommer vi aldrig få. Men så sa man ju om EUs system för handel med utsläppsrätter också en gång i tiden, att det skulle man aldrig kunna få på plats. Och nu är det ett av de mest verkningsfulla verktyg vi har. Så att jag tror att vi måste prata om det globala också och hur vi kan jobba tillsammans för att både Kina, USA och Europa och andra aktörer ska kunna ta sitt ansvar. Men jag tror möjligen det som vi ska vara tydligare med från Moderaternas sida, och där jag tror att vi ibland kanske har gått fel eller missuppfattat, och det är ju att jag menar att Sverige fortfarande ska vara ett föregångsland. Att prata om globala åtgärder betyder inte att det är fel att Sverige går före. Jag skulle faktiskt säga tvärtom. Dels är det något land eller några länder som måste gå före och visa vägen. Jag tror att Sverige ska vara en sån spelare. Men att vi ska göra det på ett sätt som flera har varit inne på, som kombinerar både hållbarhet och klimat med tillväxt och välstånd. Det är också bara så vi kan inspirera andra länder att följa efter. Det är ju ingen som vill följa efter ett land som så att säga låter tillväxten dala eller inte kan säkra välstånd för sina medborgare, utan att göra både och samtidigt. Men jag tycker att vi kan vara lite tydligare där. Mattias var inne på ett exempel med freonerna också, till exempel. Alltså så här, vi kan åstadkomma rätt mycket, och även som enskilt land att kunna gå före och visa vägen. Vi är också ett land som, tycker jag, i många andra sammanhang så är vi som medborgare ganska stolta över att vi är liksom tidiga på bollen. Vi är early adopters vad gäller ny teknik. Även på det här området skulle vi faktiskt kunna gå före. Men så där har vi kanske en läxa själva att göra, att vara lika tydliga på det som på att det också krävs de här globala åtgärderna.
På tal om det globala, Mattias, miljörörelsen har ju traditionellt och är väl alltjämt i stor utsträckning mycket kritiska mot frihandel. Vad är ditt bästa argument för att frihandel och miljönytta minsann visst kan gå hand i hand?
De är två, därför att det ena handlar ju om den utveckling och omställning som behöver ske. Och där är det inte tal om att den har initialt ganska stora kostnader. Vindkraft, solenergi börjar bli billigt nu, men initialt har det krävt ganska stora investeringar. När Peter upphandlade de här mattorna fick han säkert betala en premie som sen har sjunkit. Så den utveckling vi behöver bli ett grönt knytkalas, brukar jag säga. Alltså, Tyskland tog ganska stora kostnader, men världen tjänade genom billig solenergi. Danmark har tagit stora kostnader, men världen har tjänat billig vindkraft. Norge satsar mycket på att subventionera upp elbilar så att de sjunker i pris och får liksom masstillverkning. Och Sverige satsar exempelvis på en industriomställning i ståltillverkning som också kommer att bilda modell för annat. Och allt det här blir ju förgäves om man inte konkurrerar internationellt och därmed sprider den här tekniken snabbast möjliga sätt. Om alla ska sitta och göra allt det här så kommer det bli dyrt och dåligt. Om vi hjälps åt så kommer det bli grönt och bra. Så det är det ena argumentet. Det andra är att handel och öppenhet skapar också en konkurrens. Samma marknadsmekanismer som får människor att ta tillvara resurser och alltid, det är liksom så att säga hunden som ofta inte skäller, alla utsläpp som bara minskar av sig själva, alla resurser som tas tillvara därför att företag hittar nya sätt att utvinna dem, har haft enorm betydelse historiskt. Och det handlar mycket om frihandel, att länder konkurrerar med varandra, och också det faktum att handel sker mestadels, 90% om man ser till tonnage, fraktas till havs. Vilket gör att många av sakerna vi importerar faktiskt har ett lägre koldioxidavtryck än de vi tillverkar internt. Så det går helt enkelt inte att med hänsyn till att det är långt borta utesluta det som kommer från andra länder. Och därför finns också ett generellt argument för stor öppenhet i motsats till dessutom det här med att försöka klimattulla bort problem är en lösning som ser enkel ut på pappret, men det finns inget land som har skyddat sig till en fungerande marknad, därför att det där har alla sorters liksom byråkratiska, intressepolitiska och andra konsekvenser, men däremot väldigt låg måluppfyllning. Det blir ett sätt för företag att bli bekväma bakom tullmurar, och då blir de också generellt sett ineffektiva. Det här har man sett. Indonesien som har skyddat sin skogsindustri till exempel, där krävs det mycket mer råvara för att tillverka samma plywood som i andra länder. Och det är protektionismens dåliga konsekvenser.
Mm. Peter, vad tror du, skulle svensk industri kunna bidra med miljönytta genom att konkurrera ut smutsiga industrier? Och vad tror du i så fall att det krävs för typ av politik för att det ska bli möjligt?
Det tror jag definitivt är möjligt, och det sker faktiskt redan idag. Bara i Helsingborg så har vi flera företag som jobbar med luftrening, vi har vattenrening, vi har två företag som jobbar med krita och kalk som alternativ till plast till exempel. Och alla de här säljer över hela världen, så att det är redan igång. Men jag tror precis som Mattias är inne på att det är jätteviktigt att uppmuntra till mer sådan utveckling, och att en av politikens viktigaste uppgifter för att lösa miljö- och klimatproblemen är just att se till att det finns goda förutsättningar för både människor och företag med smarta idéer inom detta område att kunna göra dem till verklighet. Och då är väl ett sätt är väl att satsa mer på forskning såklart, men ett annat sätt är också att, som jag nämnde tidigare, att från då offentliga organisationer stötta via upphandling, att ställa krav som driver utveckling och som skapar marknad. Och inte minst då på byggsidan finns det mycket att göra i Sverige, och där kommuner ju bygger mycket, där man kan ställa krav på livscykelanalyser av produkterna och demonterbarhet och så. Där finns jättemycket att tjäna i miljöhänseende där, och det kommer inte ske om inte vi som stora aktörer börjar breda väg för den utvecklingen. Och sen tror jag möjligen sist också att vi behöver få till en kulturresa, och det tänker jag på egentligen hela det offentliga Sverige, att vi måste bli lite mer öppna för att testa nya idéer, prova saker i liten skala, våga testa. Och vi har ganska mycket i vårt offentliga system som liksom motverkar idéspridande och att man får idéer att bli verklighet. Och där tror jag vi behöver alla göra en resa för att se till att liksom uppmuntra till nya idéer och få bort sånt som krånglar till och gör det svårt att komma fram.
Om jag får avsluta, för vi måste tyvärr börja runda av nu, med en öppen fråga, så får vi se vem som hugger på den. Och den handlar egentligen om tonalitet. Den amerikanska tänkaren Steven Pinker pratade mycket om villkorad optimism som någon slags grundhållning i miljödebatten, alltså en handlingsorienterad optimism. Vad tror ni är mest effektivt för att skapa ett tryck i miljöfrågorna? Är det den här villkorade optimismen, eller är det ren optimism, eller är det tvärtom Greta-linjen snarare att skapa panik?
Jag kan börja kanske, så får de andra komplettera. Men jag tror ju för egen del att så här, pekar man inte på ett problem, då finns det ju heller ingenting att lösa. Så att det är ju självklart att en bottenplatta måste ju någonstans vara att vi står inför de här utmaningarna och de här problemen. De måste politiken adressera, och de måste och kan människor göra sitt för att lösa också. Men jag tror inte att miljö- och klimatpolitiken har att tjäna på det här att vi klär oss i säck och aska och säger att vi i princip måste sluta göra allt det vi gör idag för att nå det enda målet, som är att då minska utsläppen till exempel. Jag tror att det är fel. Jag tror, som vi flera har varit inne på, att den sanna vägen för att lyckas är att kombinera tillväxt och hållbarhet. Men jag tror också att vi kommer inte få med oss människor på den resan. Det är några som gillar den här alarmistiska linjen, men jag tror att de flesta inte attraheras av det. Och det kan ju till och med få motsatt effekt, det vill säga att då vill man inte vara med på tåget om det kommer leda till sämre förutsättningar att leva ett gott liv. Så jag tror snarare, och därför är framförallt Moderaternas roll är så viktig, för det finns många andra alarmister i debatten. Vi måste ju peka på att det finns lösningar och möjligheter som inte är orealistiska heller, utan som finns framför oss på bordet, om det så är transport eller industri vi pratar om. Så att jag tror mycket mer på hoppfullheten, men att vi inte är dumnaiva, utan att vi fortfarande pekar på problemen. Annars är det ingen som lyssnar på oss heller, tror jag.
Jo, det där tror jag är viktigt att... Det brukar sägas vara den vuxna i rummet. Det kan behövas. Greta har all rätt att känna sig besviken på en värld som fortsätter att öka och öka utsläppen trots allt fagert tal om att det måste minska. Det är det vi håller på att lämna till nästa generation, och det vore förödande om den utvecklingen får fortsätta. Men hur man gör något åt det är inte nödvändigtvis att vara den som skriker på mest politiska restriktioner. Och det blir lätt en tävlan i det, att liksom vilja göra mest politiskt som om det var det enda som räknades. Det behövs en mobilisering i hela samhället. Hur får man, frågan blir då, ska inte vi göra allt vi kan? Men hur får man ett vi att göra allt vi kan? Det är inte genom att låta politiken bestämma allt, därför att då blir det restriktioner på vad företag och människor och andra får ta sig för. Utan hur man mobiliserar alla, det är inom ramen för ett fritt samhälle. Det behövs definitivt miljöskatter, restriktioner, i vissa fall förbud som mot freoner. Kanske måste vi rent av fasa ut all form av stora fossila utsläpp, i alla fall som energikälla. Det ligger framför oss, men framförallt behöver vi det fria samhällets dynamik. Utan den så kan vi liksom inte lösa de här uppgifterna, och skulle vi göra det så är det liksom ändå inte värt ett samhälle värt att leva i, utan det fria samhället måste resa sig till den här uppgiften. Och det är just den reserverade optimismen, att lösa det här inte som den enda uppgiften framför oss, utan som en del i ett allmänt framåtskridande som vi har rätt att förvänta oss på alla möjliga områden.
Vad tror du, Peter? Kan man kombinera effektivitet och framtidstro och hjärta i den här debatten på ett övertygande sätt?
Ja, det tror jag verkligen. Jag skulle vilja säga att jag känner det redan. Vi har en enormt intresse från våra invånare brett på att vilja vara med på den här resan. Och de allra flesta företag har också helt fått upp ögonen för att det här är viktigt på riktigt. Så vi har den där basen för att få till stånd den där rörelsen i de breda lagarna. Och sen tror jag att om man ska riktigt få igång den så behövs det framförallt en villkorad optimism och en framtidstro. Men en skvätt domedag också, så man förstår att det är allvar och att det är dags att göra någonting.
Och där måste vi dessvärre sätta streck för det här fördjupningsseminariet, även om vi alla tror jag är medvetna om att den här debatten är ganska långt ifrån en punkt. Stort tack till dig, Peter Danielsson. Stort tack till dig, Mattias Svensson. Stort tack till dig, Jessica Rosenkrantz. Och stort tack förstås till alla er som har tittat och lyssnat.